I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan. Kristoffer Gullin heter jag och med mig har jag två personer. En från andra sidan jordklotet. Han har grävt i en sandlåda och tagits ut på andra sidan. Peter Esse befinner sig i Kina den här veckan.
Tänka sig.
Och sen har vi även Joakim Dyredant såklart. För att prata lite Macan har vi hört.
Ja, nu när man får prata Macan så ska man prata Macan.
Ja, men det håller jag helt klart med om. Och vi har såklart lite nyheter förutom det. Konsumentverket stämmer DNB. Det här är ju någonting som vi pratade
för 100 år sedan.
Typ. Avsnitt 5 av Elbilsveckan. Så över ett år sedan och då var det här på gång. Men vi ska få höra mer om det. Och sen som sagt, Macan, Lotus, STCC kommer igång här nu och det är world first för dem. Och det ska bli intressant att se hur det går där. Och sen som sagt så måste vi ju prata om Peters resa i Kina, för du är ju där på en bilmässa.
Ja.
Även om du ser lite trött ut. Vad är klockan?
Nej, klockan är inte så mycket, klockan är bara 8, men det har varit en hård dag ute i...
På kvällen?
Ja, just det. Det har varit en hård dag och för er andra så är det klockan 14, va?
Ja, precis. Hur många dagar har du varit där nu?
3 dagar, vet du. Så det var 2 dagar mässa och sen ska vi dra vidare till, det är Chery som är en av de största kinesiska biltillverkarna som har bjudit ner oss. Dels för att visa upp deras monter och sådär, men också vidare till Wuhu där de har sitt huvudkontor och bilfabrik och sådär. Så vi ska dit här nu ifrån, åka tåg från Peking till Wuhu imorgon. Och första gången i Kina, första gången i Peking. Här är väldigt mycket bilar. Mycket bilar. Mycket tutande.
Det är väl lite det som de har blivit kända för där, att det är väldigt mycket bilar. Och det är väl därför elektrifieringen också går ganska bra, för att kinesiska staten vill få bort all smog. Eller göra ett försök i alla fall. Och elektriska bilar har ju inte det problemet alls. Och när det är storstäder som är flera miljoner bilar och människor, då blir det ganska stor skillnad på luften.
Nej, det är det ju. Och här så funkar det så att elbilar har gröna skyltar och vanliga bilar har blåa skyltar. Så det ser ut som att det är diplomatbilar. Vi är vana vid. I Sverige har vi ju diplomatbilar blåa.
Jag som kör iPhone, jag vill ju ha blått.
Ja.
Illa.
Ja. Så där, det är mycket gröna skyltar. Det är väldigt mycket gröna skyltar. Och det är mycket, mycket bydd naturligtvis. Mycket Tesla.
Okej.
Okay. Massvis med tillverkare och bilar som inte känner igen. Bland annat de flesta taxibolagen i Peking heter bilen de kör heter Beijing. Så Peking har ett egen biltillverkare som heter just Beijing då, och de flesta taxibilar där är därefter. Och så mycket ja, men det är ju mycket långvarianter. Framförallt så har ju både Volvo och, men också tyska biltillverkarna sagt Audi, mycket Audi-bilar här nere. Det är ju står ett L efter på de flesta.
Långa sedaner.
Ja, det är alltid långa. Jag pratar bara på citybaksätt och sådär. Och så, men ja, det här, det lilla jag har sett, så kör man lika mycket själv. Sitter ensam i bilen som vi andra.
Jag såg att de släppte Q6L nu i veckan också.
Just det. Den är lång den. Mm. Den är en decimeter längre ungefär. 11 centimeter egentligen längre då än vanliga. Ser lite annorlunda ut också. De har ju här i Kina så har de ju Q. De har Audi Q4 men de har också Audi Q5 e-tron som är en större längre variant av Q4. Och likadant, de har ju Volkswagen ID6 som ju är någon lite större längre variant av ID4 med en tredje stolsrad där bak. Mycket har ju handlat om den här mässan, har ju handlat mycket om att man har funderat på varför finns inte de här bilarna i Europa till stor del.
Jag såg att BMW i3 finns bland annat. Och då menar jag inte den här lilla gulliga i3 utan en sedan i3.
Jaha, du menar vad jag...
Den kanske inte du har sett. Nej. Men det verkar vara en hel del modeller som finns på den kinesiska marknaden som vi inte får hit.
Honda har ett gäng elbilar.
Kollar du på ID6 någonting på mässan? Om den liksom är sämre kvalitet upplevelsemässigt invändigt? Eller är det en Europa-bil egentligen?
Det ser exakt likadant ut. Det är ju samma med Audi. Den är ju, interiören är ju identisk i princip. Nej, det var inga större skillnader så. Upplyst på Audi, ja, Volkswagen också. Upplysta logotyper. Har de, för övrigt. Det är någonting som kommer.
Ja, det ska de ju börja med här i Europa nu också.
Men det har de redan på Q6an. På Q6L då, exempel. Den är, det är inte... Ja, jag är inte riktigt... Jag förstår inte riktigt principen varför det ska vara igen då längre bilar i Kina. Det är inte så att alla kör runt i privatchaufförer här direkt. Däremot, och så finns det ju en minibusstrend som heter Duga, eller MPV. Och de blir bara lyxigare och lyxigare och fetare och fetare. Och där fanns ju bland annat Volvo EM90 här. Och systerbilen Seeker 009.
Har du sett några sådana i trafik? Hur de ser ut?
Jag såg faktiskt en EM90. Det var lite häftigt. I övrigt så, nej, det tenderar att vara lite äldre fossilvarianter. När man tar taxi då, några stycken, så kommer det sådana. Så det är inte så mycket den typen av sitta bak och chillax. Men jag kan ju förstå, det tar ju 2 timmar att bara ta sig någonstans. Det är tutande överallt hela tiden. Sen är ju kanske Peking kanske inte sinnesbilden exakt av den målgruppen, utan det finns ju Shanghai exempelvis som är ekonomiska jättat och så. Kan ju vara där det kanske. Man sitter där bak och kollar på tv och har det gått medan de stackare köra fram och tutar.
Mm. Intressant.
Jag tänker att vi ska prata mer om Kina lite senare. Och då kanske mer om själva mässan och inte staden kanske. Men först så vill vi prata om hemmaplan. För här har det faktiskt hänt lite grejer. Konsumentverket som sagt stämmer nu DNB Finans. Och det har ju med privatleasing att göra, att privatleasing är orimligt, väldigt ensidigt, och man menar på att det finns oskäliga delar i avtalen för privatleasing. Som sagt, vi har ju pratat om det här för något år sedan, det har inte hänt någonting. Jag vet att du, Peter, har haft kontakt med Konsumentverket lite då och då, bara vad händer. Och sen så igår tror jag det var, torsdags, vi spelade in det här på en fredag. Då så kom pressmeddelandet från Konsumentverket att man stämmer DNB. Och Peter, kan du gå igenom det här lite bättre för oss? Du som har koll på stämningen.
Ja, varför stämmer man från början? Nej, men det var alltid, det var någonstans, det så här gången går då. Så att det har förberetts hos Konsumentverket länge. Och sen tar man då till en viss instans då som helt enkelt stämmer, i detta fallet, den danske bank. Nej, det är inte alls. Den norska banken, där har Ednet, DNB, och för oskäliga villkor. Och det är som du sa, det är ensidigt, det är oskäligt. Det är ingenting. Det avtalet kändes som att det var helt sunt. Det är 6 punkter som Konsumentverket helt enkelt yrkar på att DNB ska sluta upp med. Men generellt sett så handlar det om att de här privatleasingavtalen. Just i DNBs fall så har de sålts in på att det är en trygg och säker ägande. Att du har inga, du har i princip, man kan inte säga gjort det fast, men du har inga, du får inga tillägg då i kostnader, utan du, det är mer än vinterdäcksbyte och allt vad det kan vara. Så det, allting har handlat om det, och det har aldrig framgått att det på något sätt skulle vara rörlig ränta. Privatleasing är ju inte heller ett lån, utan det är ju en hyra. Det är ju en långtidshyra. Det regleras inte riktigt på samma sätt då, som en traditionell finansieringslösning. Det har varit otroligt ensidigt att DNB Finans i detta fallet, och det är likadant hos andra, men inte alla ska sägas, de kan ensidigt höja avgifterna egentligen av vilken anledning som helst. Så att inte nog med att det varit väldigt otydligt om att det är till och med har möjlighet att höja avgifter. Bara det är otydligt nog. Så det är en punkt. Men sen menar DNB på att de egentligen har möjlighet att höja avgifterna hur de vill, baserat på vad de vill egentligen. Och det menar ju då Konsumentverket är oskäligt och väldigt enkelriktade avtal. Och sen så handlar det också om att om de nu skulle anses ha rätt att höja priserna baserat på att ja, men det är dyrare upplåningskostnader, exempelvis då för att räntorna höjts. Ja, men då måste kunden ha rätt att tacka nej, att frånträda sitt avtal. Och det medger ju inte de här avtalen i dagsläget, många av dem, utan att då ska du då betala exempelvis i det här fallet då 40% av resterande månadskostnaden. Det också anses också vara alldeles för ensidigt, inte enhetligt, ensidigt mot DNB Finans. Så punkt efter punkt så menar Konsumentverket att det här är oskäligt i flera steg. Dessutom så de här avtalen som du godkänner, de går inte ens att läsa, alla delar av avtalen går inte att läsa i förtid, utan det kan du göra först när du hämtar din bil. Och då kan du bara läsa det på din mobiltelefon, du får en länk och så är det jättelitet då. Och sen så finns det formuleringar i avtalen som inte ens anses vara svenska och därmed så helt obegripliga då. Så att det känns ju som en lekman som vi har, så känns det som en ganska tydlig slam dunk då för Konsumentverket som egentligen skriver det vi alla tänker på.
Vad kan det här mynna ut i nu då? Vad vill Konsumentverket få till med den här stämningsansökan?
Det är ju förändring av avtalen naturligtvis. Jag har ställt frågan om vad det kan innebära för redan betalda månadskostnader. Men jag har inte fått svar än från Konsumentverket vad det här kan betyda. Det är nog en ganska lång process. Det är nog ingenting man tar. Jag tror de kommer att kämpa med näbbar och klor här, finansieringsbolagen. För att om det här då blir prejudikat så går det ju egentligen inte att ha denna typen av avtal. Utan de måste ju vara motsvarande då fast ränta. Så det vill säga att finansbolagen lånar upp pengarna redan från början med fast ränta.
Med en bunden ränta.
Precis, och då blir det ju, kommer ju de här erbjudandena bli ännu dyrare. Så, för det är ju. En annan sak är att det finns ju inget av avtalen som heller medier eller som tydligt då vad händer om räntan skulle gå ner då. Det finns inget då att det på något sätt automatiskt skulle sänka månadskostnaderna för de som har privatleasing. Så,
nej, det ska ju bli intressant att se. Förhållet. Det sägs ju nu att räntan kommer börja sänkas här i maj. Och det får vi väl helt enkelt se då, vad som händer med privatleasingen för människor. Om de får en sänkt avgift eller om finansbolagen stannar kvar. Jag ska ju också säga det, att jag hade ju Mustangen via DNB och hade den här typen av avtal. Så att jag har ju eventuellt ett ekonomiskt intresse här. Så att jag vet inte hur mycket jag ska sitta och prata om det här sen, men... Hur slutresultatet här blir, det tycker jag är intressant.
Det är det minst sagt. Rent privatleasing har vi ju pratat om innan, att det är ju, det finns ju, dels så är det ju de här avtalen då som inte alltid har varit till kanske konsumentens fördel, och sen så är det ju också att du inte, när du införskaffar en bil via privatleasing så ligger du inte under konsumentköplagen, så du har inte de här 3 års reklamationsrätt och sådana saker. Och en annan sak som är viktig att tänka på är ju att det här är ju inget lån, och därmed så har inte du en räntekostnad, och därmed så får du inte dra av då räntan när du deklarerar sen så brukar vi få massa pengar tillbaka.
Så är det ju. Samtidigt så om man har privatleasing så kan man ju ta de där 200-300 000 som man hade som kontantinsats och investera dem också. Så det finns ju, det är ju inte bara allt. Det är superdåligt.
Nej, så är det ju naturligtvis.
Du binder ju ändå upp ett kapital när du köper en bil. Ja. Och det är ju det man har lyckats undvika med form av privatleasing.
Visst är det så.
Men att det skulle vara fördelaktigt för kunden, det är jag ju helt beredd att hålla med om.
I mitt fall så hade jag tagit pengarna och lagt på att investera dem istället, så hade det varit dubbel negationer för att jag, mina förhavande på bussen, nej, det är ingen förebild kan jag säga.
Nej, jag köpte ju en bostad och det är ju en investering tills man säljer, vilket jag också gjorde. Så att, jag vet inte, ekonomiska råd ska man inte få.
Ska man inte lyssna på? Jag är helt säker på att du redan bara har gjort bra bilaffärer och bostadsaffärer, eller?
Jag har inte gått back på någon bilaffär hittills, vill jag minnas. Nej, jag har inte gjort.
Aldrig gått back på en bilaffär?
Nej, det har jag inte gjort.
Wow. Var någon sån här dyrendas bilskola här i framtiden, hör jag.
Men det, ja, går ut på att köpa gamla Porschar och sen så behåller man dem i 15 år och tills de värdet har ökat jättemycket så kan man sälja dem och köpa en Macan istället.
Ja, precis. De dubblar ju var 15 år ungefär, Porscharna i värde. Men jag har inte köpt och sålt någon Porsche. Jag har bara köpt en då. Men det andra har ju varit mer andra veteranbilar som har varit väldigt billiga som jag har fixat upp och sånt. Mm. Det är bättre.
Spännande. Mm. Ingen elbilar då, så att de hela de diskvalificeras. Du får inte ta med dem till juryn.
Vi börjar snart närma oss veterantid för elbilar. Eller ja, det är ett par år kvar, men de allra tidigaste är 30 år där. Vad är det? 10 år kvar då? Mm. 15 år kvar kanske. Men det kommer.
Men något som sagt har kommit här nu, det är Macan.
Macan har kommit. Förra veckan fick jag inte prata om denna nyhet från Porsche. Men nu har jag embargot släppt, så då tänkte jag att vi går in lite mer i detalj på den här bilen. Vi kan väl börja med att den är 100% elektrisk nu. Det är slut med förbränningsmotor i den här. Och här vill jag väl säga då att det här är modigt av Porsche. Macan har ju varit deras mindre SUV och även deras absoluta storsäljare och volymprodukt. Vi ser i en tid nu att fler och fler tillverkare börjar vackla i den här omställningen till elektrifiering och det här med 2035. Det finns ju en del som har börjat dra lite i nödbromsen där och säga att vi kanske inte klarar det här. Porsche går all in på sin volymprodukt och det här kommer följas, som vi nämnde förra veckan, av lilla Boxster som också blir elektrifierad. Och en stor SUV under kodnamnet K1 då, större än Cayenne. Intressant att det är Porsche, ändå körglädjesmärket nummer uno, som är känd för sina förbränningsmotorer, som går i bräschen och inte bromsar. Hur som helst, luftmotstånd, om vi nu ska tala om bromsar då, har man sänkt från 0,35 till 0,25 och det är man ju stolt över. Vill dock påpeka att Model Y ligger på 0,23. Batteriet 100 kWh 95 netto och laddkapaciteten är 270 kilowatt här. Så storebror Taycan har ju blivit bättre då med sina 320. Och det ska ju vara för att man ska differentiera bilarna. Det här är inte toppprodukten i Porsches elhierarki då. 10-80% går på 21 minuter om det är den siffran som är mer intressant. Den här har ju 800 volts arkitektur precis som Q6 e-tron med den här bankningsmöjligheten då, att man kan ladda på 400 volt. Då sänks laddkapaciteten till 135 kW. Nu har vi äntligen hittat den siffran där som jag har missat innan. Jag är inte jätteimponerad av den, men det kanske är okej.
Alltså, jag kan förstå, det blir väldigt enkelt att förstå logiken här. Liksom. Du delar 800 volt till 400 och då blir halverat. Liksom.
Ja.
Det är väl inte som sagt någon fantastisk siffra.
Nej.
Men det är bättre än Kia EV9.
Alltså. Ja, men jag tänkte när man hörde det från början, då tänkte jag att de bankar upp det så att det blir 270 gånger 2, alltså 270 på varje. Men det blir det inte, utan det är volten man delar helt enkelt, så att det blir halva laddeffekten. Mm.
Men 135 kilowatt med 400 volt på en 800-volt-bil är ju inte dåligt. Det är ju bara Porsche Taycan och e-tron GT som slår det. Men ja, då med en spänningsomvandlare som både kostar pengar och tar vikt.
De kommer ju kunna hålla 135 ganska högt också.
Mm.
tänker jag.
Ja, det lär de kunna göra.
Det borde ju, det skulle ju ändå, jag vet när vi var på Auto Q6 så sa de ju att det fortfarande skulle ta runt 30 minuter bara.
Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna, men det är typ 32 eller någonting sånt där för mig.
Och det är ju vad många bilar gör, 10-80% ändå liksom.
Exakt. Räckvidd då, Macan 4 som är då grundversionen än så länge, 613 km och Turbo 591 km. Turbon har en annan motor bak och den är ju så ruggigt snabb. Liksom. Det är 0-100 på 3,3 och det är liksom, eller 3,2 till och med. Den var så ruggigt snabb att köra. Man märker det ju givetvis i accelerationer, men även i accelerationer i högre fart upp, att den drar hela vägen. Liksom. Den andra motorn i bak gör att bagaget blir lite mindre, ska tilläggas, för den som är intresserad av sånt. Grym dragvikt, 2000 kilo, ska också framhållas på båda modellerna. Och det kommer komma fler versioner. Det kommer komma en Macan, tror vi, som bara heter Macan. Och då innebär då att den antagligen är bakhjulsdriven. Och så kommer det givetvis komma 4S och Turbo S och GTS som till alla Porsche-modeller. Väghållningen var väl det som stack ut, och bromskänslan. Porsche jobbar inte med one pedal drive på sina modeller. Det går inte att ställa regenerering på något sätt. Utan allting är i själva bromspedalen. Med en regenerering på upp till 240 kW. Jättebra känsla i bromspedalen. Man känner ingenting av övergången mellan regenerering och fysiska bromsskivor så att säga. Men det är helt klart ett annat tankesätt att bara erbjuda bromspedal. Och det ska väl vara lite i körglädjens tecken, misstänker jag. Nyhet för Macan är bakhjulsstyrning med upp till 5 grader då. Det hade testbilarna. Och den blir ju lite smidigare, men det är ändå en bred bil liksom. Det märks att det är en stor bil, speciellt när vi körde i Antibes på myrstigar. Vi körde både turbo och fyran. Den turbo som jag delade med Alrik på Automotorsport hade lite dött kring mitt läget. Om man nu ska vara sådär Porsche-överentusiastisk, och det ska man ju vara. Hade inte riktigt den där skärpan som jag hittat i Taycan och andra modeller. Men jag vill testa den på svensk asfalt för att se hur styrskärpan verkligen finns där. Andra medier har sagt att den är perfekt. Vi hittade en liten touch av icke-perfektion kring mittläget, så att säga.
Andra medier har ju inte Dr. Dyrenland.
Nej. Extremt känsliga handflator som känner direkt där, rätt ner i ryggraden. Liksom.
Som en vinkännare, fast i bilvärlden.
Ja, exakt. men imponerande körmässigt. Den är ju sportig, ska man veta. Och det lilla radanmärkningen då, eller randanmärkningen, är väl att den blir stötig i stadstrafik. Då hade testbilarna luftfjädring. Luftfjädringen är ju så att den är jättebra i landsväg och motorväg. Men de har alltid ett problem med de här snabba, små, säg broskarvar och sånt. Brunnslock, för att det kommer fort och överraskar liksom luftfjädringen. Den hinner inte riktigt med. Så det finns en oro vid stadskörning. Jag skulle säga att den är som bäst med, inte 22 tummar då, utan man nöjer sig med 21 och kanske tar den vanliga chassit då. Luftfjädringen är standard på turbo. Tillval på fyran då, som ändå är den vettigare valet.
Inte det är lite oroande? Jag tänker, det här är ju en mindre SUV, och det är ju bara att erkänna, den kommer ju gå i stan 90% av tiden.
Ja, nu är jag ju Peter också, men jag säger så här, jag tror att de majoriteten kommer välja fyran, och jag tror inte man bommar på luftfjädringen, som väl kostade 35 000 eller någonting, om jag minns fel, rätt. Men jag frågade faktiskt teknikerna på plats om man har en annan chassisättning för andra marknader, som Kina, som gillar mjukare bilar. Det har man inte. De säger också att kinesiska Porsche-köpare vill ha det där lilla extra. Det ska utmärka sig. Alltså, det är nästan snarare en fördel att bilen är lite stötig.
Alltså, jag föredrar ju också lite mer hårda bilar liksom.
Tänk dig som en Polestar med deras performance-chassi liksom. Det är ju en ständig närvaro liksom. Prismässigt så är det 980 000 för fyran och 1,3 för en turbo då.
Hur blir det när man har konfigurerat den till en vettig konfiguration.
Ja, jag var inne och fegkonfigurerade. Jag gjorde en sån här, vad ska vi säga, jag kan kalla den för en, vad heter den, vårdtjänstbil, eller vad heter de? Färdtjänstbil. Alltså sån här, du vet, riktigt kommunal Porsche som inte finns.
Den en sån, som regionen som är, köper in. Liksom.
Exakt, en vit bil med små fälgar och du vet, ingen extra utrustning. Svarta handtag, fast vill man ha svarta handtag på en Porsche så kostar det 6000 extra. Och, ja, vi glömmer det där, men du vet, man tar bara det allra viktigaste. Då landade jag på 1 150 000 tror jag. Sen när man då börjar kryssa och lägger på de här grejerna man vill ha, ja, då är det ju där på 1,3 som är grundpriset för turbon. Liksom. Du har din bakaxel, styrning då, rattvärme vill man ju ha. Liksom. Och det finns mycket som borde vara standard. Inte ens 4-zons klimatanläggning är standard, utan det är 5000 spänn och sådär. Det drar iväg. Det kommer inte finnas en enda bil för 980 000 kronor, så kan vi lugnt påstå.
Men det är ett bra frånpris för en Porsche SUV.
Mm. Den utgående modellen kostar ju då från 760 000 med förbränningsmotor. Därav också har den varit volymmodellen, och därav vet jag då att Porsche räknar med mindre volymer försäljningsmässigt, men kanske en högre avkastning. Vi kommer att se att Porsche som går från en viss volym till en lägre volym, men en högre avkastning och vinst kanske. Och det är också intressant omställning faktiskt.
Det är väl så många tänker just nu, tror jag. Med tanke på alla bilar går ju upp i pris.
Mm. Ja, det är väl som Volvo och alla andra. Men Volvo räknar ju lite mer med att de ska snåla in på material och sådär. Och färre komponenter i bilen. Och det är väl där jag kan avsluta med att Porsche har inte snålat in vad det gäller material och kvalitetskänsla. Den här slitna jämförelsen med kassaskåp, den är fortfarande akkurat. Bara en sån sak som den här mittarmstödet som går att lyfta upp till ett förvaringsfack. Den går banne mig inte att vicka i sidled som på andra bilar. Den känns så solid, hela den här mittarmstödet, så att man tror att man kan lyfta hela bilen i den där om man hade haft taklucka. Och det är väl där pengarna ligger. Solid känsla, och allt känns som om karvat ur sten.
Macan som är karvad ur sten. Det kan väl vara en okej titel.
Ja,
kanske inte den bästa.
Kanske inte den bästa punchline när jag har haft. Jag slipar lite på den och återkommer.
Ja, vi får göra det. Ja. Vi får se om vi kanske får en provkörning på svenska vägar sen då, och man kan testa laddning lite mer. Och det brukar man inte ha möjlighet att göra när man åker iväg sådär.
Nej, jag såg inte en laddstolpe. Eller jo, det gjorde jag faktiskt. Det måste jag berätta också. De hade ju sina jättetrailers där med snabbladdare. Två stycken 18 meters långtradare fulla med energilager och snabbladdning. En sån där skulle man ha med sig på sportlovet. Då skulle man bli kompis med många.
Så, swish har jag, det är Kings där borta, så kan man...
Exakt.
Ja, absolut.
En sista grej, jag sa ju det med stenen då. Porsche har ju velat förklara lite det här med omställningen till elektrifiering och att man kan göra mer grejer. Så man har gått samband med båttillverkaren Frauscher och gjort en Frauscher X Porsche 850 Phantom Air. Ganska pretentiöst namn, men det är i alla fall en öppen båt, plats för om det var 8 eller 9 personer, som då har batterierna från Porsche Macan och även motor från Macan. Det var första gången jag åkte elbåt, och det är inte helt tyst, det är det inte. Alltså man hör ju propeller, eller inte propeller, men man hör ju liksom, vad ska man säga, shaftsen ut till propellern. Och det finns ju lite vibrationer då i båten från de rörliga delarna ut till propellrarna.
Svårt med luftfjädring och sådana saker i en båt.
Ja, det var ingen idé att sätta in där.
Nej,
precis. Porscheratt däremot har den, och instrumenteringen knyter an till Porsche. Skithäftigt. Fick köra lite också.
Oh, lyxigt. Ja. Blev det en sån här, oh, den här vill jag ha?
Ja, det blev det tills jag förstod vad den kostade då. Sju och en halv miljon då, ungefär.
7,5 miljon.
För en öppen båt. Finns det liksom ingen... Ja, det är ett soldäck där och lite en ratt och styrpulpet.
Som man drar bakom sin 1,3 miljoners Macan.
Japp. Yep.
Mm. Ja, nej men... grattis till dig som är sugen på det ekipaget.
Mm. Like a boss, liksom.
Behöver vi några fler poddlyssnare om jag ska få tillgång till?
Ja, verkligen.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Vi lämnar Porsche, tycker jag. Men du vill prata om andra hyperbilar, eller vad kallar man det? Det här är inte en hyperbil, men sportbil.
Next level. Det har satts ett nytt rekord på min älskade Nürburgring, Nordslingan.
Jag tänker bara på James May när jag hör det namnet.
Ni ser båda ut som frågetecken här nu. Nej. Men ni vet ju, den där banan.
Ja, absolut. Ja. Mm.
Lotus har ju sin elbil på gång, den här Evija. Nu har de gjort en Evija X som är enbart för bana då. Den har chassit från gatbilen, motorer och allting. Men den har fått en fast kaross som är liksom helt gjord i ett stycke för att ingen luft ska smita igenom någonstans. Och sen har den fått en gigantisk vinge som är liksom större än ett matbord inför släkten ska komma hem till jul. Nu blir det hästkrafter här, Peter. Jag ber om ursäkt då. Men den har 2011 hästkrafter. Kan du börja slå om direkt där på din omvandlare. 1704 newtonmeter och toppfart på 350 km i timmen. Det låter nice. Den gjorde då ringen varvet på tiden 6 minuter, 24 sekunder och 0,47. Det finns på video på YouTube nu. Man kan gå in och kolla och man börjar sitta ner när man kollar. För jag stod upp och man börjar typ luta sig åt sidorna. Det går så fruktansvärt fort. Det är dock inte rekord.
Det är väl Porsche som har rekordet?
Porsche har rekordet med en bil som kallas Porsche 919 Evo. Och Porsche 919, det är en av de bilarna man körde i Le Mans. Fast Evo-grejen är att den har uppskrämd effekt, mycket mer aerodynamik och grejer som gör att den inte hade fått tävla i Le Mans, utan man bara tog den bilen och förbättrade när det inte finns några regler. Den har ju gjort det här stänkarvarvet på 5.19. Alltså det är över en minut snabbare, vilket är helt sjukt. För normalt när en bil blir snabbare än den andra på ringen, då brukar det röra sig om 1,5 sekund kanske.
Har du gjort det på 5.19 alltså?
Ja.
Vad kör du själv runt med där, Dyrland? Vad är ditt rekord?
Jag är ingen sån här sub 7 eller någonting som många sportbilsägare är, utan jag ligger väl på några höga 8-9 någonstans liksom. Så att det är inte en sån bana där man pratar om tiondelar bland vänner, utan har man gjort en sub 7 då är man legend. 8-9, 10 är väl mer rimligt för att sätta det i paritet då. Men det är inte heller den snabbaste elbilen det här. Volkswagen ID.R som också är en, ser ut som en Le Mans prototypsbil då. Den har kört varvet på 6.05. Men det som ska sägas med Lotusen då, den har ju ett rekord. Trots allt, alla blir ju rekord för de har hittat en egen genre här då. Och den här är ju då ett rekord eftersom bilen har ett chassi som är gjort för en gatbil, så att säga. Om man nu kan kalla Lotus Evija för en gatbil med tanke på hur extrem sportbil det kommer bli.
Ja, det var smalt kändes som. Det, ja. Det är siffror som låter som en treåring bara, den här bilen ska ha 2000 hästar.
Ja.
Ja, det är helt galet.
Men titta på den filmen för 17. Man blir rädd mest hela tiden.
Och hur många hästar har våra svenska elbilar som ska ut och rejsa här i landet under STCC-säsong 2024?
Det kan ju vara en bra jämförelse. De ligger på 550 hästkrafter ungefär i de motorerna där. Och för Peters del då 410 kilowatt. Mm. Hittar du kilowattsiffran där förresten för Lotus 2011 hästkrafter?
Ja, det är ju strax över 1500 kilowatt då.
Imponerande. Anledningen till att vi pratade STCC där är ju att de 12 bilarna som ska köra i STCC i år i det helelektriska mästerskapet nu äntligen är färdiga, klara, byggda, levererade ut för premiären i Göteborg utanför Ullevi på en specialbyggd bana den 8-9 juni.
Jag var ju till Falkenberg förra sommaren och hade ju tänkt spana in premiären av STCC eftersom de för säsongen 2023 skulle gå helt elektriskt. Men man fick inte ihop bilarna och som sagt, jag fick pressmeddelandet bara idag att nu är alla 12 levererade klara. Tog det så lång tid att få det klart?
Ja, det har varit komponentbrister. Underleverantörer till underleverantörer kan man säga då. Det är inte STCC själva som bygger bilarna utan ett företag som heter EPVR med W. De har ju sin tur givetvis underleverantörer. Problemet började väl någonstans i pandemins slut när halvledarbristen var ett faktum och sådär. Men allting har liksom mynnat ut i att man har försökt hitta andra underleverantörer och lösa det här problemet. Men ja, det har dragit ut så fruktansvärt på tiden. Så nu är de klara. Och det är inte långt kvar till premiären.
De här bilarna, det är ju 12 stycken bilar. Det är 3 stycken Cupra Born, 3 Volkswagen ID3, 3 Tesla Model 3, den gamla modellen. Och 3 BMW i4, om jag har förstått det rätt.
Stämmer. Det är fint att du säger att det är den gamla Model 3. För att egentligen är det ju inte... Alltså det är en kolfiberkaross på alla bilarna. Som ska se ut som de bilarna vars namn de har. Karossmässigt är det ju inte en plåtbit kvar. Utan det är ett karossskal i kolfiber. Men chassina då är hämtade från respektive bilar.
Nej, tittar man på dem så kan man ju lite konstatera att jo, men det där har nog varit en BMW i4 en gång i tiden. Mm. Nu är den annorlunda,
minst sagt. Fick du någon inspiration för din i4 här när du bara, fan, det där kittet ska jag kasta på, tänkte du?
Ja, jag har beställt alla möjliga kjolpaket nu och en vinge som är alldeles för stor och allting. Det måste man ju ha.
Bra.
Och
bra,
en,
bra.
Vad heter det, roll cage?
Ja, såklart.
Ja.
Han kommer att bli king i Uppsala där.
När jag åker till och pendlar till jobbet på morgonen.
Ja.
Grejer det.
Ja.
Men som sagt, premiären utanför Ullared.
Utanför Ullevi.
Ullevi var det, förlåt.
Det är bra.
Okay. Göteborg.
Ja. Ja, det är bra. Det är en specialbyggd bana då, enkom för det här. Och ska vi tillägga då för alla racingfantaster att det är inte ett race i den bemärkelse att bilarna startar efter att ha kvalat och sen kör några varv i mål, utan det här är en så kallad shootout-tävling. Båda bilar, eller två bilar, startar samtidigt och kör mot varandra då på, vad ska man säga, ihopkopplade banor. Formatet känns igen bland annat från Race of Champions och sådana grejer, att man duellerar. Och sen så blir det ju en utslagstrappa här då. Den av de två som vinner går vidare till en semifinal och sen och så vidare och så vidare. Så att det ska bli en utslagstävlingsformat den första gången. Men resterande tävlingar under säsongen kommer att köras på klassiska racerbanor istället.
Det häftiga här är väl egentligen att STCC är först i världen med att ha en hel elektrisk cup på det här viset.
Ja, man är först i världen. Så det har funnits TCR då, som reglementet hette innan, Touring Car Racing. Det finns elektrifierade versioner av de bilarna i ett litet mästerskap som har försökt köras. Det fanns också en plan på att göra ett elektriskt mästerskap med Tesla Model S för länge sedan. Men det har inte funnits något officiellt stort mästerskap, och det här är då ett, de har SM-tecken liksom. Det här är den officiella SM-racingen som då blir elektrifierad. Vi har även då junior-SM som kom igång redan förra året, och det var det du fick se istället där nere på Falkenberg med de här Next Gen Cup, som är likt en Mini Cooper men inte är en Mini Cooper.
Fick man inte kalla det, nej. Vilket jag gjorde. Jag tycker att det är väldigt intressant just eftersom det är så många som tycker att racing, det har med ljud att göra och det är så förknippat till liksom bensin och det. Så att nu när det går över till elektriskt, så man har ju hört både en och två saker om STCC att de nu har tagit det här beslutet. Jag ska inte få höra dig någon närmare, men det ska bli intressant att se hur uppslutningen blir och hur det går och om publiken kommer finnas.
En uppförsbacke, det är ju inte att hymla med, antar jag. Och ett års frånvaro har inte varit till en fördel. Det man kan konstatera är att jag tror att kommentarsfältet är mer frekventerat än om mästerskapet bara hade rullat på. För det finns, som du säger, åsikter.
Och samtidigt så finns ju det många åsikter där som bara är där för att det råkar vara elbilar som inte har brytt sig om STCC tidigare heller. Så att det blir ju sån uppskalning på allting.
Exakt. Och den här polariseringen som vi har sett från elbilsvärlden kontra förbränningsvärlden förstärks ju ytterligare i tävlingssammanhang.
Så är det absolut. Ska vi ta och gå tillbaka till Kina här nu då, för att vi pratade ju lite om staden du är i, men du har ju faktiskt varit på en mässa i två dagar här, och då är jag lite nyfiken.
Ja, det stämmer. China Auto Show i Peking då i det fallet, det är ju den som är i Shanghai varannat år och Peking varannat år. Den är förvånansvärt lik egentligen de andra mässorna vi har varit på. De här överdådiga montrarna från förr, så att snacka med Alrik här på Automotorsport, pratade om, det var ju hus som byggdes upp. Men det där är ganska, vad ska vi kalla det, det är väl ganska sansade montrar som står där med alla de här biltillverkarna som vi känner till. Volvo, Polestar, Volkswagen, Audi, BMW, nya BMW i4 visades upp då, eller nya, liten uppgradering. Jag vet inte om jag skulle kunna se skillnad på den ens under...
Jo, du ser väl på lukterna. Okay, men jag är kanske lite i fyra frälst. Ja.
Norge klasse visar de upp här.
Klämt och känt lite på den då?
Faktiskt hoppade över den lite. Jag fokuserade mest på saker som fokuserade på saker som inte skulle komma hit då. Alltså exempelvis då långbilarna då ifrån Audi, men också exempelvis ID Code som är Volkswagens samarbetsprojekt med XPeng, som jag tycker att där har nog Volkswagen, nu börjar man få rätt, för att ID4 då som har varit den primära elbilen här, och sen en liten annan variant av ID7 som har lite annorlunda front. De är lite udda fåglar i hur elbilar ser ut i det här landet. Elbilar i Kina är ju, ja, vi har ju sett dem själva, designen XPeng, ganska rundat där fram kan man ju säga, NIO. Och medans där blir ju Volkswagen-bilarna lite udda fåglar, och även Audi-bilar, men där är lite mer Audi och Porsche naturligtvis är ju bilar du köper just för att du vill ha den här annorlunda designen, kanske smäller lite högre i grannskrapet, medans Volkswagen har ändå handlat om att vara, det har ju varit mycket Kinas folkbil. Volkswagen var ju jättestora, störst i Kina länge. Och det är ju Volkswagen-bilar överallt här. Fossiler, varianter. Men just el då är det lite mindre. Så där har man ju fått tänka om då. Och nu kommer då ID Code som är ett koncept då på hur man kommer designa bilar. Mycket mer strömlinjeformat för den kinesiska marknaden. Och annorlunda gränssnitt och sådär. Däremot var den ju riktigt snygg. Alltså.
Men nej, ja, nej. Jag tyckte att den såg riktigt bra ut.
Ja, det gör den. Men den är, liksom, den är annorlunda än vad Volkswagen har gjort tidigare. Även om den naturligtvis, även konceptbilarna för ID4 och ID3 var lite spacade innan vi såg dem. Och även ID7 var ju betydligt mer spacade än vad de blev i verkligheten.
Kommer det finnas en video på ID Code när det här avsnittet släpps?
Ja, det kommer det göra, absolut. Kortis. Jag gjorde så att jag gör en video om biltillverkare vi känner till som har bilar som vi inte kommer att få. Förutom några undantag då, för att Polestar hade Polestar 4 i alla de snygga färgerna, 3 stycken. Så i den silverblåa, om vi får använda det ordet. Jag kommer inte ihåg nu, här och nu vad de döpte den till. Och sen är det, tror det var magnesium. Det var lite svårt att faktiskt se det med exakt vilken match var ihop det. För det var lite, det är ju ofta lite annorlunda ljus där inne. Och sen så var det ju det guldiga
och
varianten.
Och färgen är ju grå, grå och grå. Hade de den guldig också?
Den är, nice. Den är vacker alltså. Den gör Polestar 4 så fin. Men det är ju aldrig en färg jag själv skulle jag köpa och ha halvsmuts där på gatan eller radhusuppfarten.
Jo, jag skulle ju ta den.
Ja, ja,
jag undrar när den första röda Polestar kommer.
Ja, det kan vara fin då. Polestar 3 stora, kritvit då. Och sen så även Kia EV5 stod här, och det är ju en bil som kommer att komma till oss. Men sen så hade vi ju Seeker 001, all new Seeker 001, som ju utöver då har en helt annan 800 volts teknologi än vad den vanliga tråkiga som vi knappt hunnit lansera i Sverige. Den har ju också interiörsdesign som är så otroligt wow. De gör mycket rätt Seeker. Jag tror att Seeker verkar bli, håller på väg att bli, vad för Geely, vad Volvo Polestar skulle vara. Få den känslan. Det är det märket vi verkligen satsar på. Sen har vi Lynk & Co med sina 8 stycken bilar som stora. Lynk & Co 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var det kanske till och med.
Är det sant?
Ja, plug-in-hybrider. De flesta av dem. Det var bara plug-in-hybrider. Kanske en elbil. Varav inga av dem alls skapta för svensk lansering då, utan då är det ju Lynk & Co 2 som ju inte stod där. Och det finns en Lynk & Co 2 plug-in hybrid i Kina, men det är inte den som kommer lanseras hos oss. Sen så var jag och kollade på både Seeker 009 då och Volvo EM90 är ju premium minibussar eller MPV:er. Multipurpose vehicle, står det för vad? Som ju där du sitter där bak i din lyxfåtölj och kollar på tv medan du har en chaufför som kör dig på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Och det är inte heller de bilarna som kommer. Men däremot så, det är mycket sådana MPV-er, lyxigare och mer brutala, den ena efter den andra med olika kinesiska märken. Men den som jag tyckte var spännande att kolla på var ju XPeng X9.
Det är deras lilla helikopter där, va? Eller?
Nej, men jag tror att X-et står för de där helikopterna, utan XPeng X, det är deras sån MPV då.
Ja, just ja.
Som är 7 säten. Och den känns gångbar, inte för svensk. Så vi sysslar inte med våra minibussar överhuvudtaget, så mer än man är på ID-bussnivå. Men den kändes rimlig. Det är spännande. Den kostar ju från 360 kinesiska yen då. Medans Volvo kostar ju dubbelt så mycket. Volvo kostar 1,3 miljoner motsvarande svenska kronor. Så det är ju helt absurt. Och det känns, EM90 känns ju verkligen som den kinesiska utvecklade bilen är, som man har satt en Volvo-logotyp på där fram. Så mycket så. Inte alls den här känslan som man gick ju förbi EX90 också. Då bara kände vi, nu är jag hemma i Sverige. Det är EX90.
Där har man ju den känslan.
Ja, EX90 är, den kommer när den väl får ut. Den kommer vara så fin. Och det kommer vara den Volvon som vi, som du sa, Grylin, sista Volvon. Som känns som...
Jag hoppas att jag har fel.
Jag tror inte du har det, utan det är, nu är det ju Geelys SCA-plattform för hela faderutan. Men sen så Nio var där och hade alla de bilarna vi känt till, ET5, ET7, EL7, EC5 tror jag den heter. En härlig kupé-känsla på den. Den vill vi ha. Nu tror jag inte det räddar Nio från att inte sälja några bilar i Sverige fortfarande. Men den var trevlig, så trevligt.
Hade de den här ET9 Solid State-rackaren där också då?
De hade en ET9, en stor, ja.
Ja.
Men, så är det en bil du inte har nämnt här. Den kanske viktigaste bilen på hela mässan. Nämligen Mercedes-Benz G580 EQ Technology Formatic Plus. Och så vidare.
Bara rullar av tuggan.
Jag gick till Mercedes Monte och försökte göra mig förstådd. Då. Vad är EQ? Nej, det var inte det. Det var EQG. Någonting med Formatic. Ja. Nej, Mercedes gör ju bort sig med sina namn där. Den kan väl heta EQG bara. Den stod så att den syntes ifrån alla håll och kanter. Och stora och bara var cool. EQG som jag kommer att kalla den. Deras G-Wagon som är numera elektrifierad och presenterades då dagen innan mässan.
Det är ändå coolt att antitesen, som jag kallar det, på elbilar nu finns elektrisk. Liksom, en G63, det är liksom bara det ultimata långfingret mot elektrifieringen. Och nu är den där. Med sina fyra motorer. Det är ju fränt. Den ser man ju fram emot.
Ja, den ska bli kul att klämma på. Absolut. Stort och fyrkantigt, det gillar vi i Sverige.
Verkligen. Uh-huh. Viktigast av allt, om jag ska nörda till mig lite då. Den kommer ju släppas i den här lite beige kulören. Benprotes beige kan vi kalla den. Som original G-Wagen fanns i.
Benprotes.
Ja, men det ser ju exakt ut som en benprotes. Den hade ju, om jag minns rätt, det var den färgen som Ingmar Bergman hade. Han var ju en stor entusiast till G-Wagen ute på Fårö där. För att hans kanske var den här beige. Snygg är den. Eller alltså, den är så anti-snygg. Cool, liksom.
Det är väl lite så hela EQ, EQG är egentligen.
Ja. Nej, det är lite annorlunda jämfört med EQS-en. Som, jag förut så sänktes i pris. Man kunde få en ny instegs EQS här. Fick jag från min bästa Mercedes-kompis. 899, 350-varianten med 96 kWh batteri. Inte premiumpaketet, får man köpa till. Det som mässan gav mig mycket, det är ju att se hur det är ju en kraft som bara är på väg att släppas loss över världen. Alla de här olika kinesiska biltillverkarna, varav många ägs av staten. Chery exempelvis, som var de som flög ner mig och flera andra journalister, är ju en av de bolagen som ju har så mycket. Det är också, de jobbar med så många varumärken, högt och lågt. I det fallet så är det Omoda, Jayco, Exlantis är det som kommer användas, Chery själva och sådär. Och sen så i Geelys fall så har vi ju alla de som vi har pratat om, Zeekr, Volvo, Polestar, Geely själva. Men också de märken som man inte ens visste koppling till. iCar var en söt liten historia från som små jeepar kändes det som. Och de ägs av Chery också. Och sen har vi SAIC överallt, SAIC. De har ju Maxus,
MG och så vidare.
MG stort. Byd, det är ju de som har tagit över så mycket. Det är ju bydbilar överallt i trafiken och på mässan. Det är ju också de som står mycket för batterierna. Så att det är en drake som är på väg att släppas loss över världen. Det tror jag. Men sen samtidigt så är de europeiska och biltillverkarna står ju också starkt. Och lär sig också åt andra hållet. Spännande tid vi är i nu i alla fall, för det här har gått så himla snabbt från kinesiska hållen. Man kan ju nästan räkna per månad hur det utvecklas.
Lilla iWays, var de där? De verkar gå en väldigt tynande framtid.
Nej, det är sant.
Nej. Deras bilar har ju i princip försvunnit från den svenska marknaden också. Och jag har förstått att det är även stopp i fabriken där sedan rätt länge tillbaka. Så att,
just det. Jag
såg det är inte alla där som lyckas.
Nej, visst. Great Wall Motor var där med Ora och lite sånt också. Det finns ett gäng sådana. Sen samtidigt så var det också EM90. Det är ju klart för Volvo och så. Det är lite tog med på den här listan bilar som vi kanske hade velat se i Sverige. Men att Honda har så mycket elbilar som de inte får för i Sverige. Som inte finns på den europeiska marknaden. Säkert inte den japanska heller. Det förvånar mig. För de behöver ju utveckla den lite.
Ja, den utbudet de har här är ju skralt om man ska uttrycka sig diplomatiskt.
Ja, verkligen.
Det är de ju inte ensamma om. Samtidigt som många kinesiska märken har släppt bra många bilar. Bilmodeller om inget annat. Men de är väldigt dyra, de kinesiska märkena. Många av dem. Det är MG som har kommit in och tagit bra priser. Eller ja, bra priser, men billigare priser. Jag är tveksam på om vi behöver så här många bilmärken i lilla Sverige. Och vi är inte klara med nya bilmärken. Som sagt, Cherry som du pratar om är på G in här nu.
Nej, man måste fråga vilka problem som man löser. Jag menar, MG och delvis Byd gjorde ju det prismässigt. Xpeng delvis pris kontra premium. Och sen finns det andra som har svårare då, som Nio som vi har pratat om. Men jag tror att ska man gå in och ta marknadsandelar måste man lösa problem. Och det är inte helt uppenbart vilka problem det är som ska lösas och vilka som ska göra.
Och det största problemet när det kommer till elbilar, det är idag priset. Därför ser vi ju liksom inga volymer även från Xpeng, även om deras G9 är bra prissatt liksom baserat på hur stor bilen är och så vidare, vad man får och allting, så är det ju fortfarande väldigt mycket pengar för ett kinesiskt bilmärke.
Du får mycket för pengarna, men det är mycket pengar.
Ja, precis. Och då är frågan, jag har om jag ska lägga de pengarna avsnitt. Är jag beredd att lägga dem någon annanstans? Liksom. Det kommer vara svårt för kineser, men jag tror att vi kommer få prata om dem ganska mycket och vi får se vilka som blir kvar, vilka som försvinner, och först ut att försvinna ser väl ut att vara Fisker här. De var ju 30 dagar från konkurs där sten nu. Får väl se om en månad som sagt.
Det är samma sak där. Vilket problem har Henrik Fisker löst med sina Ocean?
Precis.
Inga, men han skapade åtminstone 30 som jag kan räkna upp.
Nej. Åh, vad hemska ni är.
Ja, jag vet, jag älskar.
Vi får återkomma till Fisker om 4 veckor och se om de fortfarande lever då. Tills dess så kan man gå in på elbilsveckan.se om man vill diskutera det här avsnittet eller något av våra tidigare avsnitt eller nästkommande avsnitt också för den delen, eller vad det nu är man är sugen på att diskutera. Man kan gå in på YouTube och söka på Peter Esse, så kan man säkert få se lite videos från kinesiska bilmässan där som jag tappade namnet på nu.
China Auto, China eller China Auto.
YouTube Peter Esse, det är där man går in. Eller så kan man söka på Elbilsmagasinet, så kan man titta på mig. Eller så kan man gå in på elbilen.se och läsa mer och titta också på Dyredan när han kör Porsche och andra fina bilar. Din chefredaktör Fredrik som också brukar kunna vara med i podden, han befinner sig också på samma mässa som Peter här.
Någonstans i samma miljonstad.
Ja.
2 timmar tar det att köra igenom när man bara ska någonstans ungefär. Alltid, det är galet. 2 timmar till allt.
Herregud. Man kan tycka att Sverige är stort ibland, men sen så kan man när man lite ut i Europa eller i varje fall Kina och inser att det är ju bara någon liten förort, det där lilla Stockholm liksom. Det är
sjukt.
Men så är det. Någon som inte bor i Stockholm är Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet. Stort tack för det. Så får ni ha det så bra, så hörs och ses vi nästa vecka. med nya ämnen. Hej på er.
Hej.
Hej då.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.